Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Aporte-Gordon. Och som vanligt så står jag på Parea Workspace i Mölnlycke. En kreativ arbetsplats för kreativa entreprenörer. Och i samarbete med företagande.se. En sajt där du kan hitta otroligt mycket verktyg för att driva din business framåt. Idag mina vänner så har jag en riktigt grym gäst med mig. Han är en av dem som jag har sett inte bara komma fram och ta lite plats på LinkedIn utan har också skapat ett avtryck. Han är otroligt duktig på det han gör och vi konstaterade innan vi började här att det känns som vi känner varandra men vi har egentligen aldrig pratat förrän idag så att riktigt, riktigt kul och han är otroligt duktig på det han gör. Han är retorikexpert. Han är en jävla skön kille och med de orden då Pontus Kristoffersson, välkommen till Sälj- och entreprenörspodden.
Tusen tack. Alltså det här, gud, du fick mig verkligen att bli så här typ pirrig inombords. Det är sällan man får en sån fin instruktion, tack.
Ja men gött, det är du värd kompis. Du, jag tänker att vi ska köta lite kring ditt expertområde självklart. Men innan vi kör igång med det så tänker jag att hur blev du egen liksom, inom, hur blir man en retorikexpert? Det känns ju luddigt och bra menar jag. För den som inte vet.
Helt ärligt så började, jag har liksom haft turen att jag hittade ganska tidigt vad jag var intresserad av. Jag tror jag var typ 7-8 år när jag började ställa mig själv en fråga som var hur kommer det sig att vissa är populära och andra inte? Alltså varför får vissa uppmärksamhet av alla i ett rum och andra får inte det? Vad är den faktiska skillnaden mellan människor vi tycker om och de vi inte tycker om? Det var liksom en fråga som både frustrerade mig och inspirerade mig till att runt när jag var 12-13 började jag köpa mina första böcker kring psykologi och retorik. Och jag började, på gymnasiet var det första gången som jag kunde lägga till en kurs i retorik. Och då var jag helt så här, wow, det här är allt jag vill fokusera på. Mm. Så ganska snabbt efter gymnasiet så hittade jag ett program i retorik med ett fokus på kommunikativt ledarskap. Så att jag tog ganska direkt en kandidatexamen i retorik och la på ett år beteendepsykologi ovanpå det. Just för att jag ville inte bara förstå hur man ska kommunicera utan jag ville fatta varför fungerar det? Hur fungerar människor? Jag tror väldigt mycket på, som jag vet att du är ett stort fan av också, Michelle, att det funkar inte för jag kommer till dig och säger så här, Michelle, från och med nu ska du börja alla dina säljmöten med den här meningen. Utan vi måste anpassa oss efter vem är du? Vad är du bekväm med? Hur snackar du? Vem snackar du med? Vilken är den kontexten? Och då tror jag att man behöver förstå både psykologin och det kommunikativa för att få ett genomslag där. Så det var egentligen på det spåret. Jag har egentligen bara följt mitt intresse hela tiden. Och tro mig, det har varit mycket sådana här. Jag kom på mitt första år på universitetet. Så var det en kille som pluggade ekonomi. Som frågade mig, vad pluggar du? Vi stod i någon sån här studentbar. Och så sa jag retorik. Och så svarade han, jaha, du är en sån jag ska betala skatt för i resten av mitt liv.
Oh my god. Åh, ja. Är han egen idag? Jag blir ju direkt så.
Ja, eller hur?
Det är så här. Ja, och vem betalar din lön då? Ja, nej, vi ska inte gå in i fighten. Okej. Det är i och för sig jäkligt fascinerande. Alltså, jag gillar det. Det är för en del hittar ju lite sitt kall långt in i livet, om man säger. Och jag har haft flera i podden som också har gästat och pratat om detta. Men att du hittade det tidigt tycker jag är jäkligt kul. Utifrån de reflektionerna. Och det följde med dig då in i universitet. Vad hände därefter? Har du liksom, började du jobba inom området? Eller hur såg den resan ut sen?
Direkt efter jag tog min examen så blev jag erbjuden ett jobb på universitetet. Så jag tog en projektanställning där. Och det var ganska spännande också för då gick jag från att vara student och festa liksom med de andra studenterna till att bli lektor till flera av mina vänner som jag brukade träffa. Liksom. Så att jag började hålla liksom föreläsningar på universitetet och till och med då liksom var med i betygssättningen av vänner. Och så det var en väldigt märklig situation där jag liksom var lärare på vardagarna och sen fredag kväll började jag festa med dem igen.
Så igen. Nu bara, jag betygsätter, här är min Swish.
Du kan få ett VG om du köper lön.
Allt är relativt vad jag ser på fredag. Nej, det finns allt.
Nej, men så där jobbade jag i inte ett helt år, men i drygt 10 månader. Och sen blev jag approachad av en byrå i Stockholm som jobbar med retorik. Och det slutade med att jag ganska snabbt då blev erbjuden ett jobb och flyttade upp till Stockholm. Och då jobbade jag på den byrån i 3,5 år ungefär. Och sen så kände jag att nu är det dags för mig att starta min egna låda. Och nu har jag drivit det som idag heter itility.se i 3,5 år.
Ja, det är fantastiskt då. Om man då liksom säger, okej, okay, så vad gör man då? Alltså, vad gör man med? Jag tror att alla fattar ju på typ vad retorik är, men hur jobbar man med det? Hur såg en typisk arbetsdag ut när du jobbade med det i anställningsformen då?
Jag tror att många har en bild av retorik som det sättet som det används i media och kring politik. Ja. Och det är liksom inte alls den bilden jag egentligen har av det, utan jag tror att jag har en väldigt bred bild av det, där jag liksom ser kommunikation, retorik och psykologi, hur vi människor fungerar. Allt det sitter liksom i kon. Så en vanlig dag kunde vara så att, för det första så var man ju då konsult där också, så att det var mycket att man var sin egen säljare och så vidare. Men om vi kollar på själva kunduppdraget, då började det med att ett företag har ett behov, de hör av sig, man har liksom ett säljmöte. Och någonting jag märkte där som var väldigt spännande var att väldigt många beställer saker utan att veta vad det är de egentligen behöver. Det var en kund som ringde mig och sa, du Pontus, vi vill att du kommer och föreläser om retorik och affärsmannaskap. Och jag tror jag var, det här var ganska länge sedan, jag tror jag var 24 år då. Jag tror det i det samtalet var första gången jag hörde ordet affärsmannaskap. Jag hade ingen aning om vad det betyder. Så jag frågade henne, du, när du säger affärsmannaskap, vad menar du med det?
Ja.
Hon sa, ja, det är väl dialogen med våra kunder. Och så sa jag, okej, vad är det i den dialogen som inte fungerar idag? Så sa hon, affärsmannaskapet. Så de liksom loopade de här begreppen. Vilket fick mig inse att de vet inte riktigt själva vad deras problem är. Och någonting jag liksom har förfinat och jobbat otroligt mycket med, det är att jag behöver utmana och hjälpa kunder att verkligen förstå vad är det som är det faktiska problemet. För om inte vi blir konkreta med det redan i säljmötet, så kommer mitt utbildningsprogram inte bli tillräckligt konkret. Och vi kommer inte få några konkreta resultat. Så den delen var väldigt viktig och är fortfarande superviktig. Men så då satte man liksom en plan för hur kan vi hjälpa er på bästa sätt? Jag gillar verkligen att jobba med enkäter också. Att skicka ut enkäter till deltagarna, alltså medarbetarna. Vad är det du tycker är jobbigt? Vad fastnar du idag? Vad behöver du för verktyg? Då brukar jag också lägga in frågor som man kan mäta. Så på skala från 1 till 10, hur bekväm är du med att hålla en presentation till exempel? Hur mycket verktyg har du idag för att hantera det här? Så att man sen efter utbildningen kan mäta, har vi fått en förflyttning här? Har de blivit bättre? Känner de sig mer trygga? Samtidigt som jag också fick in exempel vad de tycker är svårt och vilka scenarion, så att jag kan väva in det sen i mina utbildningar.
Ja, men det kan jag förstå, för det blir ju också att de upplever ju att det blir mer skräddarsytt vid leverans. De blir mer engagerade från start, vilket gör att de kommer att genomföra programmet alltså mycket, mycket mer då. För precis som du säger, bara få fånga den. Jag tror att vi har idag väldigt mycket autopilot-beteenden ute på marknaden. Ja, men jag hör av mig till det här bolaget. Det är ju lite som, jag kan ju få så här, kan inte du komma och hålla en workshop? Jag är ju den som säger så här, okej, men varför? Vi ska motivera säljarna. Ja, men behöver ni en hovnar eller ska de lära sig någonting? Så det är ju hela tiden det här att man gör väldigt mycket beställningar utan att egentligen ha tänkt igenom det. Tyvärr då så jag anser ju att det är otroligt mycket pengar som bara rinner ut till ingenting. Och då är vi inte ens politiker.
Nej, exakt. Ja, Jag läser på studier som är bland annat från Harvard Business Review, där de gjorde undersökningar på det här med utbildningar och resultaten. Och det allmänna snittet där de gjorde en stor undersökning var att 71% av deltagare i en utbildning använder inte ett enda verktyg eller en enda insikt efter de har gått en utbildning. Och följer man upp en grupp 6 veckor efter utbildningen så har de glömt 80% av innehållet. Vilket betyder att majoriteten av investeringar i kompetensutvecklingar är pengar kastade i sjön. Och jag tror att en stor del av det är just att man tänker att man vill inte använda för mycket pengar. Så då kör man bara den här workshopen som du sa, eller den här föreläsningen. Ja. Ja. Men då blir det bara pengar kastade i sjön. Har du istället dubblat din budget så har du fått tydliga resultat.
Nej, men det är otroligt intressant detta. Och jag vet ju att vi har många som driver eget eller driver bolag, även vd som lyssnar på den här podden. Och det där är en siffra som jag hoppas att man liksom får med sig. Alltså 71% använder inte verktygen efter en sån genomgång då, eller en workshop till exempel. Det är helt galet, men ännu värre då 6 veckor senare att 80%, att man har glömt 80% av vad som har gått igenom. Det är helt... Den gör ju ont på alla plan verkligen. Och översätter vi det då i pengar, ja, det kan ju bli några sömlösa nätter. Men om vi går tillbaka till kärnan där då, Kristoffer, vad gör själva, vad är då retorik? Alltså om vi liksom går till kärnan på det, jag tänker jag vill inte släppa den riktigt.
Nej. Kärnan i retorik är konsten att övertyga eller få fram sitt budskap på sättet som man vill. Det är lätt att tänka att kommunikation och retorik handlar om att säga det man vill säga på ett snyggt sätt, men snarare handlar det om att vi ska få effekten du vill. Så kollar man presentationsteknik så är det, jag ska få fram och förmedla mitt budskap, om jag vill att du köper så vill jag övertyga dig om att det här är den bästa lösningen och det kommer lösa ditt problem. Ja. Om det kostar 20 000 så kommer du få tillbaka din dubbla i den här investeringen. Om jag kan få dig att genuint känna den här känslan så kommer du köpa. Så målet är helt enkelt att lära sig hur man på bästa sätt paketerar sina budskap så att de får den effekten man vill.
Och det här är ju otroligt viktigt. Och det här tänker jag, det här ska vi fånga. För att jag vet att, jag menar, genomgående då där ute på marknaden så, och framförallt lyssnare på den här podden, de vill ju sälja mer eller få en market fit. Alltså på något sätt få ett större grepp om sin market share då. Och om vi tittar då liksom rent, jag menar, du och jag hänger mycket på LinkedIn. Om vi börjar med LinkedIn då. Mm. Vad ser du på dagarna? Vad ser du för klassiska misstag som väldigt många gör? Det ska bli intressant att se om vi ser samma sak här eller hur vi tycker.
Vanliga saker jag ser det är att man fokuserar väldigt mycket på sin egna produkt snarare än resultaten produkten ger. Alltså man pratar om sig själv och sina saker mer än man pratar om kunden. Ja. Den andra grejen är att man pratar alldeles för mycket i buzzwords. Alltså det finns någonting som heter curse of knowledge. Som betyder att vi glömmer hur insatta vi är i det vi jobbar med. Så även ifall vi tycker att vi är superpedagogiska, så är vi pedagogiska för folk som har jobbat med det här i ett år. Medan de vi pratar med aldrig har jobbat med det. Så att det blir fortfarande otydligt. Så det skulle jag säga de två stora.
Jag är beredd att hålla med. Jag är definitivt beredd att hålla med det. Och just det här, jag gillar att säga det här, curse of knowledge. Jag tror att det är väldigt, väldigt, igen då och att jag tror att det är vanligt att det händer, och jag tror att det är så vanligt just för att tittar man på det då, som jag tänker då, ur ett försäljningsperspektiv, så blir det så vanligt att vi börjar försäljningen från ja till dig och inte tvärtom. Är du med hur jag tänker?
Ja.
Och på grund av det så formas också kommunikationen från det hållet.
Mm.
Makes sense.
Ja.
Och det någonstans blir ju då att det blir väldigt mycket buzzwords. Det blir väldigt mycket liksom, ja men det är ju samma sak för mig. Det är väldigt lätt att stå liksom och prata prospektering, funnels, bla bla, sånt där grejer då. Men det är inte så jäkla självklart för min målgrupp som ofta är då liksom småföretagare, coacher, föreläsare och så vidare. De vill säga, ja, fan, eller det någonting man bakar med. Nej, men... Ja, typ.
Jag såg ett inlägg igår och det triggade någonting i mig. Det var inte, inlägget var dåligt eller gör någonting. Men inlägget var typ, här är tre tips för att bygga en bra feedbackkultur. Och så var första tipset, bygg psykologisk trygghet. Och absolut, skitbra. Men är det ett tips? Det är min fråga. För jag kan inte göra någonting med den informationen. Vad är psykologisk trygghet?
Ja,
jag ska... det. Och jag förstår, det är skitsvårt för det ska också vara så här kort och sammanfatta det där komprimerade formatet. Men det blir ofta, det blir de här buzzwordsen som faktiskt bara är så här, man får en klapp på axeln och folk håller med. Men hjälper det någon?
Var, och om man tittar då, jag menar du är en av dem som har lyckats få traction på LinkedIn också. Jag sa det innan vi körde igång här så pratade vi lite om det och jag har ju sett väldigt många superstars komma och gå på mina 10 år som jag har hängt där då. Men du är en av dem som är kvar, du är en av dem som accelererar. Men hur har den resan varit för dig då? Om man tittar på liksom som också då på något sätt har en hög nivå inom retorik och kommunikation och så ska du connecta med en målgrupp där ute. Hur har den resan varit för dig?
Jag började på LinkedIn för 9 år sedan. Då var jag fortfarande... Det var innan jag började jobba med de här sakerna.
Ja, okay. Ett
år innan. Men jag kan säga också, när folk frågar så här, fungerar LinkedIn? Hade inte jag varit på LinkedIn då så hade inte jag fått det här jobbet på byrån i Stockholm som gjorde att min karriär började. Det var tack vare att jag började posta.
Ja. Alltså, på den liksom. LinkedIn fungerar, punkt slut. Det handlar mer om att de flesta inte vet hur man gör värde. Förlåt, din resa där.
Ja, nej, men det började ensam med att jag skaffade LinkedIn och sen så började jag posta så här. Alltså LinkedIn har förändrats väldigt mycket, men då postade jag typ länkade artiklar, jag skrev olika korta tips och massa sådana grejer då, men det var väldigt mycket att jag bara la ut saker. Det var så det ensam började. Och sen så började man kommentera andras och sådär, och sen så hade det successivt liksom utvecklats till mer avancerat användande av LinkedIn kan man väl säga. Så i början var det posta, sen så började man interagera mer med andra. Och sen då när jag började jobba med retorik, då blev det mer att man började lägga ut filmer och liksom ordentligt content för att man ville få ut sitt budskap och ville marknadsföra sig. Men någonting som jag har gjort oerhört lite är att sälja i mina inlägg. Jag tror att under mina 9 år har jag gjort max 10 inlägg där jag varit så här: jag har en kurs nästa vecka, köp en plats. Jag har nästan aldrig gjort det. Och jag tror väldigt mycket på att ge värde offentligt och sälja privat. Ifall du, Michelle, till exempel hade kommit och du hade kommenterat många av mina inlägg och jag såg såhär, vänta, du driver ju, eller du är affärschef på ett bolag som är i min målgrupp. Att jag kan skriva en kommentar till dig eller skriva ett DM och där börjar en konversation och kanske ta en lunch med dig. Det har alltid varit mitt sätt. Så jag har sett det mer som ett sätt att nätverka och få ut mitt personliga varumärke och bygga ett intresse för det jag jobbar med. Och sen så har affärerna kommit naturligt. Men jag har aldrig sett LinkedIn som en direkt konverterande säljkanal.
Nej, men jag skulle säga att gör man det så har man gått rätt in i fällan. För det kan du, alltså, det är intressanta när man pratar LinkedIn, av någon anledning bara för att det är en digital plattform, så har folk andra förväntningar än om vi hade gått till en mässa eller om vi hade gått på en nätverksträff. Jag gjorde ett inlägg häromdagen från det vi spelade in detta. Jag tog upp detta lite för det emellanåt så kommer det ju sådana här frustrationsinlägg på LinkedIn där folk bara, jag hatar plattformen, den funkar inte. Och det blir lite så här, ja, here we go again. Men man behöver ju förstå det att nätverkande är just det här att jag ska alltså ditt relationskapital kommer över tid växla över till dollars om du liksom förstår processen då. Och beroende på komplexiteten i din bransch, i din produkt eller tjänst, så måste vi också respektera att varje typ av affär har en naturlig tidsaxel bara överlag.
Mm.
Men det är ingen som vaknar och säger så här, åh, idag ska jag köpa något för 100 000 som jag inte visste om. Alltså något helt nytt. De flesta har liksom en process till köpet.
Mm.
Och vi glömmer det, för återigen, vi blir lite för kära i våra produkter och tjänster då. Så vi tycker ju att logiken är så glasklar så att folk borde bara gå förbi skylten och säga, va? Jag tar 3.
Liksom. Ja,
yes, typ så. Men hur har det varit för dig då? Så att, vilka kanaler är LinkedIn idag den kanalen där du får in flest kunder själv, eller rör du dig i flera kanaler?
Det är så svårt att mäta. För ja. Jag har nog fått in helt ärligt sammanlagt 2-3 affärer i DMs på LinkedIn, om man säger så.
Mm.
Ja. Men vad som är oerhört vanligt, det är att någon bokar in ett möte med mig. Och ja. Så frågar jag kanske börjar så här, men hur kommer det sig att liksom hittade mig? Mm. Och då säger de väldigt ofta, antingen jag har följt dig på LinkedIn i 3 år, eller vi började prata om det här behovet internt, och då var det en medarbetare till mig som sa att de har följt dig och rekommenderade dig. Så att jag vet att LinkedIn har lett till oerhört mycket affärer till mig, men jag har sällan varit på LinkedIn. Men LinkedIn är den största kanalen, om man säger så. Det är där jag lägger mest tid på för att skapa affärer. Den andra är YouTube.
Okej. Okay. Vad heter du på YouTube för den som blir nyfiken nu?
Det är bara mitt namn. Pontus F. Kristoffersson.
Just det. Okej. Okay. A.K.A. Superman. Nej, man ska. Det skulle du inte säga. Nej, men det här är grymt. Och ja, men det är ju lite misstag då. Vad för att liksom nå ut med, vi säger att vi har personer som på ändra sättet då vill connecta bättre med sin marknad till exempel. Vad skulle du ge dem för råd här att börja någonstans? Vad är liksom de första 3 stegen att tänka på för att liksom komma igång, skulle du säga?
Någonting jag själv har gjort nu den senaste tiden är att jag har intervjuat 30 bolagschefer inom min målgrupp. Och för att genuint bara en intervju. Jag vill förstå, vad är era fokusområden, vad är era key initiatives, vad är det ni fokuserar på? Vad är det för utmaningar ni ser hos era konsulter eller kundnära medarbetare? Vad får era kunder att välja er framför era konkurrenter? Alltså jag försöker bara förstå, vilka ord använder ni? Vilka problem ser ni? Lite som det vi pratade om innan, med nervositet och presentationsteknik. Att, det kanske var innan vi sätter på kameran nu, kommer jag på. Men att ibland så säger folk att så här, jag vill bli bättre på presentationsteknik. Men vad de egentligen behöver är nervositetshantering. Men skulle jag ha sålt nervositetshantering så hade de inte köpt det.
Just det.
Så jag vill hitta så här, vilka ord använder ni för att beskriva era problem? Det tror jag är någonting som är oerhört värdefullt för många att göra. Att bara börja förstå målgruppen där. Och sen i sina inlägg då börja använda de orden, skriva sina inlägg utifrån de utmaningarna som deras målgrupp har beskrivit att de har. Och sen att lära sig bli duktig på att använda, jag brukar kalla det för liknelsebaserade förenklingar eller en bild i huvudet. Alltså vad många säger då, mina idealkunder som är tjänst- och konsultbolag, framförallt inom IT-ekonomi. De säger, när jag frågar dem vad är era fokusområden, så är det att bygga högre förtroende och att öka sin tillväxt.
Mm.
Det är för jag säger till någon så här, Michelle, jag kan hjälpa dig att öka ditt förtroende och få mer tillväxt. Ja. Det ger ingen bild i huvudet. Det är ett buzzword som vi pratade om innan. Cool. Så vad jag vill skapa då är, hur kan jag måla upp en bild som du kan relatera till, alltså en bild som du kan se i din vardag?
Mm. Det är ju vad jag, när jag pratar om storytelling, så pratar jag väldigt mycket om det. Alltså det är just det här att liksom med hjälp av bilder på ändra sättet skapa exempel och vinklar som gör att du engagerar din målgrupp. Jag tror att liksom, nyckeln någonstans är ju engagemang och inte vad du säger i sig som är så jäkla viktigt, utan det är alltså engagemangsnivån som vi lyckas skapa som egentligen är det vi bör mäta. Mm. För jag menar, om du gör massutskick och du gör ditten och datten, men det är liksom det är som vatten mot en sten, och det spelar liksom ingen roll.
Nej.
Men om vi skapar väldigt mycket engagemang där ute, var så säker på att det kommer spilla över i affärer. Mm. Alltså, då har vi passerat om, då är vi på när. Mm. Och då börjar nästa arbete då.
Och det är för att gå tillbaka, för en del till jag ser som går tillbaka till det med curse of knowledge.
Just det.
Det är att jag kan se hur min lösning skulle hjälpa dig skala ditt bolag, men det betyder inte att du ser hur min lösning skulle hjälpa dig att skala ditt bolag. Mm. Vad måste gör det att jag ser att du har ett behov och så säljer jag in min produkt istället för att ställa dig ett gäng frågor för att fatta vilka utmaningar du har och sen koppla an min lösning till de utmaningarna du beskriver. För, för det är väldigt stor skillnad på att höra en pitch där jag säger så här: det här kommer hjälpa mig med det här, det här och det här.
Ja.
Och ifall jag först ställer dig frågor och vill säga ja, de här problemen. Och jag säger, min lösning kommer hjälpa dig med de här tre sakerna.
Ja. Och det där gillar jag då. Om man skulle översätta det i sales lingo så tycker jag ju att det är faktiskt det är definitionen av att kunna gå från behovsanalys till behovsmedvetenhet. För det är precis det handlar om i grund och botten. Och för mig är ju så här, jag brukar ju säga det, att en av de största misstagen vi gör inom försäljning, det är att vi pitchar alldeles för tidigt. Vi har så jävla bråttom till att titta på det här, jobbar jag med. Lyssna på det här, Pontus, det här är asgrymt. Det blir liksom så här, ja men hallå. vilket liksom blir så där att ett kundmöte blir oftast ett pitchmöte istället. Och tänk på det.
Mm. 100%.
Och hur vanligt det där är, menar jag.
Ja.
Jag brukar ju provocera lite med att säga så, men gör ni kundmöten eller gör ni pitchmöten?
Mm.
Och då blir folk så här, de vill inte svara helst då. De fattar ju liksom. Och det är, men så har vi ju byggt liksom våran kultur där ute mer eller mindre under så lång tid. Ja. Mm. Jag menar, tänk den vdn på ett bolag som går ut och säger att ungefär det du gjorde då. Jag vill att ni går ut, ni ska lära känna 100 kunder var. Ni ska förstå vad de har för problem, ni ska förstå vart de är på väg. Ni ska förstå varför de inte är där just nu. Det ska ni förstå, det är vad ni har i budget. Istället för att liksom gå ut och skapa presentationer där ute.
Exakt.
De hade accelererat sin försäljning så galet.
Exakt. Jag jobbar ju väldigt mycket med att hjälpa de experterna som är säljskicka. Alltså de som hatar sälj. IT-konsulter är ett sånt exempel.
Ja.
Ledningen vill att de ska driva affärer, men de vill bara göra sitt jobb. De vill inte driva mer försäljning och kursförsäljning.
Nej.
Men när man bara ramar in det. Det här är ju någonting vi har diskuterat en del i kommentarsfält på LinkedIn. Det här säljkringare och liksom så här.
Ja, jag vet.
Och någonting som jag verkligen försöker vända då när jag pratar med de här, det är att istället för att säga att nu ska du sälja, så du ska boka 100 möten med kunder för att lära känna dem. Bara sälja. Du vill bara så här lära känna dem. Du har ingen baktanke. Du har verkligen inte det. Lär bara känna dem. Nätverka med dem. För de kommer vara dig top of mind när de har ett behov. Så du kommer sälja automatiskt utan att sälja. Bara du gör de här samtalen, lunchen och så vidare.
Ja, men där nu börjar jag skratta. För det är precis det. Nu vet jag. Nu kommer jag på vad du menar. Nej, men det är precis där. Alltså jag och vi tycker ju samma om detta. Det är ju mer att nu har jag ju verkligen bara liksom göra det. Nej, men ska vi få bort den jobbiga känslan kring sälj, så måste vi prata om sälj från rätt vinkel och också vad det är. För sopa det under mattan blir lite så här. Jo, du säljer, men sälj är service. Om jag i mitt mindset börjar liksom förändra den bilden istället av att sälj som många associerar med ett krängigt beteende och att jag tjatar och att jag liksom prackar på någonting som inte behövs, till att sälj faktiskt är precis vad en bra kypare gör på en restaurang.
Mm.
kommer fram och är engagerad. Ja, men vad gör ni här ikväll? Vad roligt. Vad skulle ni vilja, när ni går ut ur den här restaurangen, vilken känsla ska ni ha i magen? Liksom? Vad ska smaklökarna ha upplevt? Och vad hade ni velat se? Tänk att få uppleva sån. Liksom. Jag var på en guide Michelin-restaurang med min fru när hon fyllde år här nu. Och, det är också en sån här, du vet, det är inte så att vi brukar göra det, utan det var verkligen en sån här special occasion, och det är klart att
ljug inte, Michelle. Det här gör du varje vecka.
Ja, men alltså, den typiska frukostbuffén. Går in där i sleta kläder. Nej, men det var så roligt, för det var också lite så här, arbetsskadad som jag är då, så kunde jag ju inte låta bli att tänka så här. Jag har hört, sist jag var på en sån restaurang, det var alltså, det var säkert 15 år sedan eller någonting, något sånt. Så jag har ju liksom inte ett färskt minne av det. Men så, jag har ju hört om det, man har pratat om det. Det har varit runt om en på endera sättet då, genom alla år. Men när jag sitter där och är med om det, då blev det så här, aha, nu fattar jag. Nu fattar jag precis varför folk tycker att det här är värt det. För det var verkligen, alltså, det var 4 timmar, ja men du vet. Smaklökarna var på spa, dansade lambada, fick liksom special treats. det var ju bara så här, holy shit, rent ut sagt.
Och så som åka skit i en vecka efteråt.
Ja, men precis, det var en skitägg. Det var ingen rom på den. Nej, men det blev lite det här, okej, nu förstår jag. Och det fick mig att tänka på just det här med hur lätt det är då att bara för att någon har hört det, bara för att någon har sett det, bara för att någon har liksom så här, det betyder inte att de fortfarande förstår. Det är jätteintressant det här. Men just det här med sälj då, återigen, folk har hört det, folk har sett det, folk har liksom, men när du får om du bara får jobba med din perception of sales då, jag har hittat rätt ord på det, då förändras också väldigt mycket, för när känslan runt det förändras, då förändras också väldigt mycket av min approach. För plötsligt inser jag ju att, nej men herregud, jag ska ju göra något för någon.
Precis. Jag tror också att de som har en negativ bild av sälj, alltså den här krängarbilden, det är att de har kopplat ihop att sälj är det kortsiktiga. Att om jag ska sälja till dig, då måste jag i det här mötet ge dig ett erbjudande. Istället för, som vi pratade om innan då, så här, jag kan ju faktiskt ta 3 luncher med dig utan att säga, jag kan hjälpa dig med det här, vi kan göra på det här sättet.
Exakt. Mycket bra. Ja, jag håller med dig. 110%. Och exakt det du sa nu vill jag koppla just till det här med tålamod, med att liksom se det längre. Om du är van vid, om du ska klämma, alltså du kan inte klämma in allt på ett kundmöte. Och det här är någonting som är så jäkla intressant då, för om vi tittar på det ur ett retoriskt perspektiv då, och då förstår jag ju att du förstår hur mycket jag kommer komma ihåg från en timmesittning till exempel. Där finns det ju massa forskning, det vet jag. Och där är ju också en sån här rolig grej då, att bara att ha med sig hur ofta folk då tänker att okej, okay, så det här ska gå från att jag är omedveten om ett problem till att jag blir medveten om ett problem, till att jag känner att shit, jag måste lösa detta, till att jag också känner att din tjänst eller din produkt kommer att vara, alltså jag ska köpa visionen. Allt det ska ske på en timme och jag ska tycka att investeringen är en piece of cake. Det blir lite nästan löjligt när man ställer det i den vinkeln. Eller?
Ja, 100%. Jag vet att jag gjorde en liknelse. Jag pratade med Tio Zetterström, en vän till mig som hjälper sig. Och då när vi snackade så sa jag att jag har liksom en bild av försäljning där det är som sport. Många ser bara försäljning som att försäljning är fotboll. Det är samma sak alltid. Medan jag menar, nej, försäljning är sport. Du kan spela handboll, fotboll, golf, simma. Det finns 100 sätt att sälja på samma sätt som det finns 100 sporter att spela. Så ifall du jobbar med telefonförsäljare och ska sälja abonnemang på en tidning, då är det ju mer konverterad direkt. Ja. Men det här krängiga beteendet kan du inte ta till komplex business to business försäljning. Då blir det skevt. Men många som har den här skeva säljbilden, de har en bild av sälj som de tror ska appliceras i alla sammanhang.
Ja, men 100% så. Sen har ju media självklart en del i det också. För jag menar, varje gång det kommer en Wolf of Wall Street-film så får jag är en av dem som bara, åh, nej. Visst, jag tycker det är underhållande och jag tycker det är så här. Men det blir liksom, fan också. Nu vet jag att nu blev muren ännu högre där ute till alla de som jag ska jobba med då. Men om vi släpper det lite, Pontus, så bara titta liksom... Om du skulle få ge lite tips framåt här nu då. Vad bör man tänka på mer? När jag, till exempel då i någon presentation. Vad skulle du säga är, om vi ska ta tre då. Tre bra tips ur ett presentationsperspektiv. Som du skulle ge någon som på ändra sättet ska ut där på marknaden. Vad bör man tänka på?
Och det är alltid så svårt när man får en sån här stor fråga. Så här,
jag kan prata om det här. Hur långt är ett rep? Men ja. Om du tar något exempel som du tänker på.
Ja, jag kommer börja i nervositetsämnen. För det är värdefullt även. Michelle, jag tror inte du blir särskilt nervös inför många presentationer. Men det här är också ett sätt.
Idag, men jag har varit en gång i tiden. Ja.
Det här är också ett sätt att felsäkra så att du vet att även om något går fel så kan jag hantera situationen. Och jag kallar den här övningen för positiv pessimism. Just för att ibland är det smart att kolla på worst case scenario för att ta reda på hur man hanterar det. Och den här övningen kommer egentligen från att skulle jag ställa en grupp på 10 personer frågan, vad är det som gör dig nervös? Så skulle folk säga blackout, någon ifrågasätter min kompetens, tekniken strular, någon ställer en fråga jag inte har svar. Det är de 4 absolut vanligaste. Sanningen är att du inte är rädd för att få en blackout. Du är rädd för att få en blackout och inte har en aning om vad du gör då. Osäkerheten kring hur du hanterar situationen, det gör dig nervös.
Just det. Så
kollar vi på skillnaden mellan någon som är ett proffs som bara åker runt och föreläser hela dagarna. Deras självsäkerhet kommer inte från att de vet att inget kommer gå fel. Självsäkerheten kommer från att de vet exakt vad de gör även när det går fel. Så vad du kan göra då är att ställa dig 3 frågor för att bygga ett självförtroende som i vanliga fall tar 10 år. Det kan du bygga på 30 minuter. Och jag fattar att det låter som en överdrift, men jag lovar dig, det här är en game changer. Första frågan är,
ja.
Vad är det värsta, eller nej, vi blir för hård. Vad hade varit jobbigt om det hände? Så då kommer de här till exempel blackout, ifrågasättande av kompetens, teknik och stream. Fråga nummer 2 är sen, hur kan jag förbereda mig för att minimera risken? Hur kan jag minimera risken i mina förberedelser att jag får en blackout eller teknikens strul? Men den viktigaste frågan är fråga 3, som är, om det ändå händer, vad gör du då för att hantera situationen? Om du får en blackout, vad gör du då? Om tekniken strular, vad gör du då? Den här övningen var på riktigt det som gjorde att jag kunde börja hålla utbildningar igen efter att jag gick in i väggen och började få panikångestattacker. Det här var för ungefär 8 år sedan. Jag hade så intensiva panikångestattacker och latent ångest att jag kunde knappt vara med mina närmsta vänner. Det var helt omöjligt för mig att ställa mig framför en grupp människor. Men när jag hittade den här övningen så gav den mig tryggheten som gjorde att jag vågade hålla min första utbildning igen. Och det är för att nervositet är liksom en negativ tankespiral med mardrömsscenarios.
Tänk sen det.
Och när du har gjort den här övningen så är det som att du bryter det mönstret. För när du gärna tänker, tänk så händer det. Istället för att ramla ner i spiralen så blir det, ja men det är lugnt, då gör jag bara det här. Så vad jag märkte var att det handlar inte ens om att du behöver vara den perfekta lösningen. Det handlar bara om att du vet att du har en plan B. Ja. Så att om du får en blackout så vet du vad du gör då. För när du plockar bort osäkerheten så har inte nervositeten någonting att etsa sig fast på.
Det är fantastiskt bra. Det är så roligt för jag börjar skriva så här fint och sen skulle jag hinna fånga allt och det blir bara värre och värre. Och nu, här nere ser man knappt vad det står.
Det är tur att folk kommer kunna spola tillbaka.
Ja, men precis. Nej, men det här är värt att repetera bara. För liksom, osäkerheten, just att man förstår att det bottnar mer om hur jag hanterar krisen än själva problemet i sig. Och den är så viktig att få med här. Så jag hoppas du som lyssnar fick med dig det. Och de här tre frågorna då. Vad hade varit jobbigt om det hände? Jättebra fråga. Hur kan jag minimera risken att det händer då? Men framförallt, om det händer, vad gör du då? Alltså så. Det är otroligt tre jävligt bra frågor som jag tror att oavsett vad vi är med om egentligen. Det behöver inte bara vara business, utan det här är ju någonting som går att applicera i mycket. Jag tävlade ju under en lång period på elitnivå inom fullkontaktkarate, och jag hade ju enorm prestationsångest. Det är ju någonting som jag öppet talar om nu för tiden, men det var en skämsfaktor under en lång tid. Jag mådde liksom dåligt på att kliva in där, men någonting drog mig dit varenda jäkla gång i alla fall då. Och det här hade ju varit tre frågor som jag definitivt hade behövt jobba med även i det spåret då.
Ja, och jag har till och med hört, det är kul att du säger det där, alltså sportliknelsen. För jag har hört väldigt många toppatleter, de här galningarna som springer ultramaraton i öknen. De jobbar ju med samma process, att så här, vad hade varit jobbigt om det hände under loppet? Typ, mina skor går sönder. Okej, jag måste ha med mig ett par extra skor eller tejp så jag kan tejpa skorna om de går sönder. För jag ska kunna fortsätta loppet.
Ja.
Så man kan verkligen använda den här processen typ överallt.
Ja, det är riktigt jäkla bra. Och jag tycker att det här är någonstans essensen då. Återigen, här ska vi prata retorik, men vi pratar om det runt omkring. Och det här tycker jag är liksom, det säger väldigt, väldigt mycket. Om vi skulle lämna folk tillbaka till det här då. Vad gör vi framåt nu då? Okej, jag har jobbat med de här bitarna och nu ska jag sätta fart här. Jag är säljare, jag säljer tjänster då, oavsett om jag är säljare eller konsult eller egen eller vad som helst. Någon form av tjänst eller vad ska jag tänka på här nu då? Jag går ut och börjar.
Tänker vi presentationer nu eller?
Ja, precis, förlåt. I presentationssammanhang.
Ja, den grejen är nummer två som jag skulle säga, det är att tänka på hur du jobbar med dina hjälpmedel, alltså PowerPoint egentligen, för att 99% av människor använder PowerPoint till sina presentationer. Ja. Jag vet att det finns många retorikkonsulter som säger liksom, spola PowerPointen, skit i det. Jag är inte alls av den meningen. PowerPoint kan vara ett sjukt bra verktyg, men det används helt fel. PowerPoint är designat för att stärka dina PowerPoints, inte vara ditt manus eller någon form av dokumentation att skicka över. Så det skulle jag säga för att göra det där väldigt konkret. Ett av mina absoluta favorittips är att börja jobba med knappen B som i Backdill. Trycker du på den, det står för black, då blir skärmen svart. Och det är för att vi har en PowerPoint från A till Ö när vi presenterar. Och vad jag tycker du ska göra är att du ska bara visa en bild på din PowerPoint när den förstärker ditt budskap direkt. Mm. När den inte har med det du har att prata med att göra. Tryck på knappen B så att fullt fokus blir på dig. För det coola med det är att du styr deltagarnas fokus då när de ska kolla på bilden, när de ska kolla på dig. Istället för att de ska splitta sitt fokus mellan vad som står på skärmen och det du säger.
Ja, men den är ju riktigt bra. För jag är en av dem som går in och säger så här, men fimpa PowerPointen, den kan komma sen. Om det nu inte är, det är klart det finns en gråzon i det också. Visst jobbar jag med komplexa IT-lösningar så, och jobbar med ritningar. Det är jävligt svårt att inte göra det med PowerPoint med det. Men generellt då. Men just det här som du säger då, att visa endast bilden för att förstärka ett budskap. Den tar vi och stryker under. Mycket bra.
Yep. Svårt att bestämma mig för vad det sista ska vara. Men jag tror ändå det att du behöver bygga en bra inledning på din presentation. För det finns två typer av inledningar skulle jag säga. En typ för externa möten när man pratar med en kund eller potentiell kund, och en för interna möten som båda är skitdåliga, men som 99% av människor gör. Är det internt, då har man ingen inledning. Man hoppar bara rakt in på dagens agenda. Och är det externt, då är ens inledning att man börjar prata om bolaget och bolagets historik. Det är all första sliden är så här företagets logga. Och så är det så här, ja. Som att de inte vet vem de har ett möte med.
Ja.
Och bild nummer två, det är alltid agendan men också företagshistoriken.
Ja.
Vi är 500 anställda, vi har funnits sedan 1972, vi finns via tre kontor. Jag skiter i det, kan du lösa mitt problem med det? Så dels, det är inget film med det, för det kan vara förtroendeförstärkande, såklart. Men det ska komma sen. Inledningen ska du fånga människors intresse och engagemang. Och ska man göra det väldigt lätt så ska du svara på frågan what's in it for me? Det är det folk undrar.
Ja.
Vad är fokuset här? Hur kommer det här mötet hjälpa mig? Det är liksom det lätta, snabba sättet att fånga folks intresse.
Ja.
Och som du var inne på innan, Michelle, att fokuset är på dem och inte på dig.
Ja. Ja, men det här är också svinbra. Jag tänker att här är ytterligare en sån här riktigt fin... Ja, men ska du jobba med PowerPoint, vilket jag känner att så här... Ja, nej, men jag håller med. Jag är beredd att till och med backa från att säga fimpa den direkt till att om du tar med den åtminstone så gör det på det här sättet. Jättebra. Börja jobba med B, klockrent, alltså visa endast bilder för att förstärka budskapet. Och jag vill ju lägga till i det då att låt PowerPointen, precis som du var inne på, förstärka någonting. Den ska inte ta, mötet är inte PowerPointen, den ska bara addera ett värde. Du är den som är liksom stjärnan i det här mötet. Det är du och kunden som ska ha en otroligt fin dialog.
Ja. Får jag lägga till en grej där?
Ja.
För det har med det här att göra också, som du är inne på nu. Mm. Det är att, som jag sa innan, så använder nästan alla PowerPoint som manus. Och det gör att de pratar om sin slide. Och sen så trycker de på nästa knapp så nästa slide kommer upp. Och sen så vänder de sig om och läser vad det står på sin egna slide och säger, just det, nu ska du prata om det här. Då visar du ju att det är PowerPointen som styr agendan.
Ja.
Då är den huvudnumret och du är sidekicken. Så vad du ska göra är att du kan använda det här presentatörsvyn så att du ser nästa slide. Och ifall du presenterar nästa slide innan du visar den så kommer du framstå 10 gånger proffsigare. Så att du säger, all right, det var det vi hade om vår företagshistorik. Nu ska vi prata om hur vi kan hjälpa er. Klick.
Världsklass. Nej, det här är riktigt, riktigt, riktigt bra. Och du som lyssnar på det här nu, försök att ta in och tänk också så här, så hur gör vi? Vad gör vi då? Och hur skulle vi kunna använda alla de här tips och råden för att vässa vårat egna arbete utåt då? För ni som lyssnar på det här, ni vet vad jag säger, det spelar ingen roll hur mycket tips ni får om ni inte tar tag i de här grejerna. Om ni inte jobbar med de här grejerna så spelar det ingen roll. Det blir som att sminka en gris, det är fortfarande en gris. Alltså, det är meningslöst. Men just det här att liksom visa bilder bara för att förstärka ett budskap. Och jag gillar den också att där fintar du bort dig ganska snabbt. För det är ju precis där du liksom kopplar bort dig från att du tillsammans med kunden ska komma fram till någonting till att du är där för att tala om någonting. Mm. Och det är det som blir så jäkla tydligt när man går in i den fällan som du precis nämnde där. Riktigt, riktigt bra. Bygga en bra inledning. Riktigt snyggt. Internt. Att faktiskt inte bara hoppa rätt in. Utan att man faktiskt tänker sig för lite där. Externt. Precis samma sak. Inte köra den här liksom. Moss. Herregud. Vi är inte där för att... Alltså, det är ett kundmöte. Inte ett pitchmöte.
Mm.
Och bara följa med den här enkla regeln. Leda med den. What's in it for me?
Mm.
Perfekt. Han är riktigt grymt. Jag tror så här, Pontus. Jag tror att du och jag kan sitta och köta i 3 timmar till. Det brukar vara så med gästerna jag bjuder in här. Jag misstänker att vi kommer att säkert korsa vägarna igen på ändra sättet. Massa bra guldtips har du delat med dig här. Och till dig som lyssnar på detta också så vill jag bara säga att gå gärna in och följ Pontus på de olika kanalerna han har. För det är så mycket värde. Det är värdebaserat och det är en av anledningarna varför vi är här idag. Pontus, om jag nu har blivit någon här känner så här, jag är så inspirerad och förutom att de följer dig i dina kanaler sen. Vad, om du skulle få lämna 1-3 boktips som du liksom är så här, yes, läs de här, så vässar du retorik och välmåendet bakom allt. Vad skulle du ge för boktips till den som är sugen på att nörda ner sig ännu mer i detta då?
Jag gillade verkligen en bok jag läste för något år sedan som heter Mistakes Were Made But Not By Me. Som handlar om människors förmåga att aldrig erkänna fel och misstag de har gjort. Vilket är oerhört värdefullt att förstå när du ska övertyga i möten eller i presentationer. Du kommer förstå hur psykologin kring att övertyga ser ut. Den har varit en game changer för mig.
Den har jag inte läst, vad roligt. Det är alltid kul. Den ska vi kolla. Mistakes was made but not by me.
Tips nummer två. Vågar jag svära på min högra hand att du har läst. Och den heter Never Split the Difference.
Ja. Just det.
Den har blivit oerhört populär.
Yes. Men den är bra. Den är ruskigt bra.
Den är väldigt, väldigt bra.
Och den som inte har läst den, vad är dina takeaways från den? Vad är det? Han, Voss, någonting va?
Chris Voss heter han, Chris. Precis. Alltså, ska man kolla bara rent läsupplevelsen så är det väldigt spännande för att han är ju före detta FBI hostage negotiator. Så att han pratar om praktiska verktyg för att förhandla. Och ger en exempel som är då väldigt spännande för att det är typ när han ska förhandla med bankrånare som har tagit gisslan eller terrorister. Mm. Så det blir väldigt spännande läsning. Men det är också väldigt praktiska verktyg han berättar om som går att applicera på affärsvärlden direkt. Öppna frågor, det han kallar för etiketter är någonting jag jobbar supermycket med. Nej-orienterade frågor, att det finns en psykologisk fördel med att få kunden att svara nej snarare än ja. Alltså den har väldigt många guldkorn som jag skulle använda.
Ja, det är en grym bok. Definitivt rekommenderar. Har du en tredje?
Jag skulle vilja avvika lite här då och ge ett YouTube-tips istället för ett boktips.
Grymt! Ja, love it.
Min största idol. Nej, jag kommer ge två faktiskt. Den ena vet folk vem det är, tror jag. Det är Hans Rosling. Fantastiskt exempel. Alltså, han har så mycket bra video på YouTube. Där han använder rekvisita för att presentera. Så att, det är otroligt inspirerande och du kan lära dig väldigt mycket av hur du kan göra dina presentationer mer engagerande.
Ja.
Den andra vet väldigt få vem det är. Han heter Jim Rohn.
Ja.
Gammal inspirationsföreläsare var bland annat mentor till Tony Robbins som väldigt många vet om det. Jim Rohn är en av mina absoluta favoritföreläsare. Alla klipp på honom är gamla för att han gick bort för 10-15 år sedan nu. Han var aktiv i 80-90-talet. Men oerhört bra föreläsare.
Ja, han var väl en av de här pionjärerna om man tittar på, alltså det var Jim Rohn, det var Zig Ziglar, det var, alltså det fanns ett gäng som kom under en era där som skapade liksom empiriska saker, alltså de levererar empirisk kunskap i min värld och Jim Rohn är ju otroligt tung när det kommer till även personlig utveckling skulle jag säga. Så det är verkligen någonting jag håller med 100%. När du sa det här så tänkte jag så här, jag ska lägga in så här, blip, på så typ så här, Michel Laporte. Någon jag verkligen, nej jag bara, måste skoja till det lite i slut. Det där med att bli vuxen som vi pratar om, det blir ju
alldeles.
Nej, men världsklass min vän. Pontus, det här har varit uppfriskande, lärorikt och energigivande. Så vi har köttat på i ungefär 55 minuter och tiden går fort när man har roligt. Så jag vill börja med att bara säga tack igen och jättekul att få lära känna dig här i Fängångsskull och få prata för Fängångsskull. Det är också intressant, återigen. Första gången vi ses.
Ja, tack ska du ha, Michelle. genuint skitroligt att prata med dig, och det har känts mer bara som att du och jag har surrat över en lunch nu än att jag spelat in någonting. Ja, men det är till dig. Det är du gör.
Tack min vän. Så du som lyssnar på det här, glöm nu inte, ge avsnittet massa stjärnor. Vi följer Pontus på de olika kanalerna för mer inspiration. Och har ni några frågor eller funderingar, om då hör ni av er. Jag är bara ett LinkedIn-meddelande bort, och så kan vi se om jag kan hjälpa till på något sätt. Jag brukar avsluta med den här meningen, så ni vet vad som kommer. Det räcker inte att jag vet att ni är grymma, se till att ni vet det själva också. Så tills nästa gång, vi ses snart igen, champions. Var rädda om er nu. Ciao, ciao.